Ett uttryck jag brukar använda är pang på röbetan. Och det är ganska lustigt, för när man funderar på de här enskilda orden i uttrycket pang på röbetan, så blir det ju alltså helt obegripligt. Använder du pang på röbetan?
Nej, inte så mycket, men det betyder så rakt på sak.
Mm. Och jag rådnar alltså jättemycket när jag läste den ursprungliga betydelsen. För uttrycket så användes länge endast om direkt sex, alltså inget förspel eller sådär, utan man gick pang på röbetan. Och efter att jag läste det här så har jag haft jättesvårt att använda uttrycket. För jag funderar hela tiden nu om mottagaren kan missförstå mig när jag pratar om röbeta.
Om så Kopp skulle ha känt till den här betydelsen, skulle de kanske inte ha skrivit sin sång.
Nej,
men alltså, vad avses exakt med röbetan? Jag kan ju liksom tänka mig.
Ja, alltså, den ena förklaringen är just det som du kan tänka dig. Och så läste jag en annan också, att det skulle vara ett språkligt missförstånd från slaviskans robota, alltså arbeta. Och att svenska hamnarbetare, sjöfarare skulle ha hört polacker eller ryssar säga robota, pang på robota.
Vadå pang? Men det låter jättesökt. Nej, det köper jag inte.
Näst sista ordet är här med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Sylvin.
Hej!
Eld i baken, en skruvlös, fatta galoppen, fjärilar i magen, gjuta oljor på vågorna. Och ju mer man tänker på den här typen av uttryck, så desto mer fascinerande blir det. Hur många uttryck som det finns egentligen som man bara säger utan att egentligen fundera på varifrån de kommer?
Ja, och det är ju intressant att man liksom växer upp med dem. Man kanske aldrig lär sig att det här betyder sen det här, utan det är ord och uttryck man hör i olika sammanhang och sen drar man slutsatser om hur de kan användas. Mm. Man har liksom vuxit upp med dem. Vissa kommer från Bibeln, andra kommer från någon anekdot någonstans. Och det föds ju också nya idiomatiska uttryck. Men det intressanta är att till exempel om någon utlandsfödd, så jag hörde till exempel någon säga att jag ska minsann visa dig hur slipsen ska dras.
Ja,
och det heter visst. Alltså slipsten, hur slipsten ska dras. Men vem använder en slipsten nu för tiden? Det är ju en lätt missuppfattning och det funkar precis lika bra dessutom.
Ja.
Jag ska visa hur slipsen ska knytas. Det är liksom, det är inte det så där lätt.
Nej. Nej. Och sen tänker jag också på det sättet att när man ska översätta de här idiomatiska uttryckena för någon då som talar ett annat språk, så blir det ju helt obegripligt. För tänk till exempel då på pang på röbetan. Well, Jenny, it's like bang on the beetroot.
Intressant är ju att bang betyder ju alltså ha sex med knassa. Så det blir liksom, egentligen på något sätt funkar ju översättningen lite.
But why a beetroot?
Nej, men den frågan kan man ju nog ställa sig på svenska också.
Sant. Idag blir det roligt, hörde vi. Ha analyserat oss själva med Jenny här, och sen har vi också noterat vilka idiomatiska uttryck vi använder i vårt vardagliga språk, åtminstone alltid då och då. Och jag använder massor, märkte jag, och det är många då som jag inte reflekterar över överhuvudtaget varifrån de kommer. Och vi har skrivit ner de här uttryckena, och idag så blir det kanske någon form av, vad ska vi kalla det, idiom. Slam. Finns det, kan man säga så?
Vi hasplar upp dem i alla fall med ganska rask takt och försöker förklara vad de betyder och vända och vrida på dem.
Du får börja, Jenny.
Jag har funderat på uttrycket enkestöt. Vet du vad det är? Vet du vad en enkestöt är?
Alltså enka?
Ja.
Nej.
Det är alltså när man slår armbågsnerven, nervus ulnaris. Så det känns som hela, det kan antingen göra infernaliskt ont och sen kan det kännas som hela armen domnar. Ja. Riktigt obehagligt. Och alltså det lär vara en sammanblandning, det uttrycket, alltså det lär vara en sammanblandning som kommer från ett uttryck att enkemans sorg och armbågsstöt går snabbt över.
Okej, men jag brukar säga kärringstöt. Har du hört det alltså om enkestöt?
Nej.
Nej.
Men då liksom den här enkemanssorgen, så att han sörjer nu inte så länge. Det är ganska hemskt sån här stereotyp uppfattning. Men också att den här armbågsstöten, det gör ont, men det försvinner snabbt. Och sen hade det blivit enkestöt helt enkelt av det här.
Men det är ganska roligt egentligen. Men lite makabert.
Ja, men också väldigt obskyrt.
Men det är roligt det här med sammanblandade uttryck. Jag läste också någonstans om uttrycket ta koll på. Har du funderat på det?
Ja. Jag har faktiskt läst på om det också inför idag. Att man gör koll på någonting eller tar död på. Eller,
ja, och så har man samma liksom, så den kontamina sammanblandning.
Men att göra koll på någonting, det är ju inte heller jätte tydligt. Men det var, kol var en sån här stapelvara i mat om man finhackar den, förvandlar den bort om oigenkännlighet.
Ja, så ta koll på, så är ganska bra.
Ska hugga dig i stycken.
Mm. På tal om käk och mat så noterar jag att jag använder uttrycket saken är biff.
Det låter lite som ett Kalle Anka-uttryck.
Ja, men jag märkte alltså att jag sa det, alltså saken är klar.
Ja.
Det är klappat och klart, saken är biff. Men, ja. Men vet du varifrån det kommer?
Nej,
jag visste inte heller. Jag tänkte att det har någonting att göra med matlagning och en biff, att vet du, saken är att det är en stor och välstekt biff, att det är klart, det är bra käk här nu, Sylvin. Men nej, biff så har ingenting att göra med maten biff i det här uttrycket, för saken är biff så kommer faktiskt från Sverigesvensk soldatslang, tog jag reda på, där biff är en förkortning av ordet bifalles, alltså beviljas, typ att man, den ena soldaten frågar den andra: fick du permis? Fick du permission? Ja, saken är biff. Saken är bifallen. Saken är biff, som det då förkortades.
Det är ännu roligare. Det är sen kul att det har översatts till finska till exempel. Att asia är en pihvi.
Ja. Och sen blir det ännu mer förvirrande. För sen läste jag också att man i Sverige har vidareutvecklat uttrycket. Så man kan också säga att saken är Oscar. Från biffmaträtten filé Oscar. Och det här blir ju jättevirrigt. För förklara det här för en utlänning sen. Well, Sylvin, the thing is Oscar. It's actually not a beef. And the beef, when we say the thing is beef, it's...
Ska alltså, du trassla in dig?
Och så pang på röbetan har ingenting att göra med mat. Saken är biff, har ingenting att göra med mat. Några uttryck har jag hittat som har faktiskt att göra med mat. Och det kokta fläsket är stekt.
Just det.
Använder du det?
Nej, men jag kan säga att någon ser ut som den har sålt smör och tappat pengarna.
Mm, sant. Och kokta fläsket är stekt. Så ursprungligen då när man går tillbaka långt i tiden och salta fläsk, griskött för att bevara det. Och fett fläsk så ansågs då vara en delikatess, kanske det fortsättningsvis är det. Och när fläsket sen kokades så gällde det att passa grytan så att fläsket inte kokade torrt. För då blev fettet stekt. Nu är det kokta fläsket stekt.
Ja. Mm. Då är det inte bra.
Nej. Ett annat också är att vara lika goda kålsupare. Brukar du använda det?
Det skulle jag kunna tänka mig att använda. Jag gör inte, men jag borde. Ja. För det är fint.
Ja. Och där supare, det gamla ordet supa, att äta soppa.
Och sörpla.
Och sörpla.
Men jag tycker fortfarande inte att det är särskilt genomskinligt. Men det ena betyder att liksom, nu är riktigt lika goda kålsupare. Den ena, den där är inte något bättre än den andra.
Båda är lika betänkliga på något sätt kanske.
Ja.
Din tur!
Jag har snubblat på uttryck, eller det är ett ord som kanske inte uttryck som inte används så ofta längre, men alltså ont krut förgås inte så lätt.
Jag har hört det, men jag använder inte.
Nej, det gör man ju inte. För att man talar inte så mycket ordspråk sen ändå längre. Men alltså ont krut, alltså det betyder att det är liksom någon plåga som man inte blir av med sådär helt enkelt. Och det är en förvanskning av tyskans Unkraut vergeht nicht, alltså ogräs förgås inte. Och det är ju både sant och rimligt.
Mm.
Att Unkraut sen har fått lydelsen ont krut på svenska. Det är lite obegripligt, men det här är alltså ett exempel på en folketymologi.
Ja.
Och folketymologier, så det är, vi har varit inne på dem tidigare, men det är alltså en språklig process där ett ord eller uttryck ombildas från bekanta element i det egna språket.
Mm.
Ett exempel när jag till exempel läste på om folketymologier är ordet hängmatta. Och det är en hängande matta, det är alldeles klart. Men det kommer från det karibiska ordet hamak, som, och ni ser här, likheten till engelskans hammock som då på svenska sen har fått den här betydelsen, en sån här hängande soffa. Det vill säga trädgårdsgunga. Men hur hammacken blev en hängmatta handlar alltså inte bara om den uppenbara likheten med en hängande matta. Som säkert har hjälpt att det här ordet har fått sin spridning. Men det var alltså holländska sjöfarare som omvandlade hammack till det nederländska hangmat.
Just det.
Som är en folketymologi som sen översattes rakt av hängmatta och tog sig in i svenskan den vägen.
Ja. Nej, men det är roliga, de här som liksom bygger på den här folketymologin.
Jo, och det finns ett annat skojigt som också är ganska obegripligt. Man lägger rabarber på någonting.
Och då, ja, just det.
Ja. Då är det inte så att nu går jag och körda lite rabarber och så lägger jag det här ovanpå den här saken.
Och det här är ingenting med rabarber att göra nu, inte?
Nej, det här är helt städat.
Okej.
Det är ju trots allt mig du talar med.
Ja, det är klart.
Det låter också ganska vansinnigt om man analyserar det som sagt. Men när man lägger rabarber på någonting så lägger man... Alltså man lägger ju beslag på det eller roffar åt sig, tar det helt enkelt. Men, eller lägger vantarna på någonting. Men det här är ju ett mera beskrivande bildspråk. Men rabarbern är alltså man lägger embargo på någonting.
Ah,
och embargar just betyder just att man tar åt sig. Det är, på det är liksom på spanska.
Just det.
Och så lägger man embargo på någonting och det har sen... för svenskats till att man lägger rabarber på någonting.
Skönt. Min tur här. Jag märkte också att jag använder ordet hugget som stucket. Det var, jag skrev faktiskt ett mejl här i veckan. Det var om en fråga. Det var liksom de jämbördiga alternativ. Det spelar inte så stor roll.
Hugga vi eld eller sticka vi eld?
Ja, men visste du att det kommer... Nej, alltså det kommer liksom i princip därifrån. Det är hugget som stucket, vilken del vi ska ta. Och det, du är nog inne på rätt spår.
Alltså, det här var en gissning.
Det ja, men det, absolut, jo, men du, för att jag visste inte. När jag skrev det där så tänkte jag att jag måste ta reda på varför jag använder ett sånt här uttryck. Och vi är tillbaka vid tyskan igen här nu. Och det är faktiskt en fäktningsterm. Weder gehauen noch gestochen, varken huggen eller stucken. Man klarar sig alltså från en fäktningsmatch genom att varken bli huggen eller stucken. Och det här kom då till svenskan från någon fäktningsarena på 1600-talet. Och då betyder det varken det ena eller det andra, alltså liksom varken hackat eller malet.
Just det.
Typ. Men sen har betydelsen förskjutits till att bli att det spelar ingen roll sen då om man blir huggen eller stucken. Det är lika bra eller dåligt.
Ja, jag brukar säga att det är nu lika långt som brett. Mm. Och det tycker jag också ganska... Jag har faktiskt inte... Nu, jag kom på det nu ja. Så att jag inte hunnit ta reda på om det här, men...
Nej.
Men det är ungefär, det spelar inte riktigt så stor roll åt vilket håll vi svänger på, för det är lika långt som brett.
Det finns en del andra stående uttryck från sport- och kampsportsvärlden också. Bollen är rund, kanske det mest kända. Utgången är oviss. Alltså, brukar du säga att bollen är rund?
Nej.
Nej, men du, Gunnar Gren, fotbollslegend från Sverige, var med i Grenoli på 50-60-talet.
Mm.
Så när han fick frågan en gång om hur en match må hända slutar, att det var svårt att förutse hur resultatet blir, så sa han, bollen är rund. Och det har blivit...
Just det, den också. Kan fara lite som den vill.
Sen finns det från boxningsvärlden några också som vi använder i andra sammanhang, att man kastar in handduken.
Mm.
Och det betyder ju då att ge upp när en boxningstränare under en match anser att den egna boxaren inte tål mera stryk. Så då kastar tränaren in en handduk i ringen som någon form av signal till domaren att okej, att nu bryter vi. Sen från boxningen också, att vara ringrostig. Har du tänkt på det?
Det, kommer det
från,
har jag tänkt på.
Du har tänkt på det. Ja. Och det är väl då att man är inte riktigt
i sådär form,
på topp. Ja. Inte sådär i form, nej. Inte riktigt sådär på topp efter ett längre uppehåll. Och det är alltså då också ursprungligen en boxare med dålig kondition eller teknik som inte riktigt fixade i ringen efter en lång paus. Jag tänkte vi skulle ta in några lyssnarfrågor och kommentarer om svenska uttryck också. De här har jag plockat nu från brev som har kommit till nastsistaordet@yle.fi. Så nu får du Jenny svara här på några frågor Jerry har skrivit.
Men jag har alltså läst på så det är ja, inte så här, att jag kan det här svaret.
Det här vet du ju. Nu är det liksom, de här två har du fått. Så det här är inte en överraskning för dig. Jerry har skrivit, du Jens använde uttrycket dra en lans för någonting i näst sista ordet. Vår svenska lärare betonade att det heter bryta en lans, vilket ju också låter mer logiskt. Hur månade det riktigt förhålla sig med det här uttrycket, undrar Jerry.
Alltså båda är fullgoda svenska uttryck. Det sägs att de kan användas helt parallellt. Jag har ingen riktigt eget förhållande till dem. Jag har liksom ingen känsla för vilken del jag föredrar. Jag tycker att dra en lans börjar väl bli vanligare. Men det betyder alltså att dra en lans betyder att man kämpar för eller försvarar någonting. Mm. Och när jag tänker att det kommer, alltså det här kommer det från det svenska ordet att dra, att bära och ha på sig eller ha med sig. Men jag tänker också att vet du, man drar sitt svärd, man drar sin lans, fast å andra sidan så den är ju lite annat redskap.
Ja. Så både Jerry och jag hade rätt där.
Ja.
Både dra en lans och bryta en lans går. Emilia sen, basta på spanska betyder ungefär det räcker. Det är ju ganska samma betydelse som i uttrycket och därmed basta. Varifrån kommer uttrycket och därmed basta? Är basta i och därmed basta samma som basta på spanska? Och hur har det här kommit in i svenskan, undrar Emilia.
No, det är ju där, alltså just bastare betyder att nu räcker det. Både på spanska och italienska, tror jag. Och det är känt sedan 1700-talets början. Det kom in som en europeisk kortspelsterm. Att när en spelare hade fått så många kort som den ville ha, så sa man basta, nu räcker det. Och sen hade det kommit in, antingen säger man bara basta, att nu räcker det, eller sen hade det blivit och därmed basta.
Mm. Så Emilia var någonting på spår där. Det kommer faktiskt från spanskan och italienskans basta. Och lite märkligt att det finns i svenskan. Jag har inte hittat det på andra språket, om man kan säga. And therefore it is basta.
Nej, kanske den svenska språkvärlden är mer kortspelande än andra, jag vet inte.
Ett uttryck jag också märkte att jag sa, och det överraskade mig lite, men jag hörde mig säga att någon var bakom flöte, alltså att någon är dum i huvud.
Ja.
Och vet du varifrån det kommer?
Nej.
Jag visste inte heller. Och det finns alltså inte någon riktigt logisk förklaring till de här uttrycken när jag börjar forska. Troligen så kommer det från att ett flöte är gjort av kork.
Ja.
Och att någon är då korkad för att den är liksom dum i huvud. Men varför den som sitter bakom flöte, bakom korken, också är korkad, så är osäkert.
Just det, det gör man ju när man mäter.
Ja.
Beroende på från vilket håll man tittar på mätaren.
Mm. Vilka uttryck så brukar du använda om att någon är korkad? För jag hör det här inte liksom att vara bakom flöte, så är inte liksom tillräckligt kraftigt för att vara Sylvin.
Nej, alltså lavabränd tycker jag är fint.
Ja, no, det stämmer.
Det är Finlands mest vackert. Ja. Bränd på bastulaven.
Mm.
Tappad bakom en vagn.
Mm.
Född i farstun.
Ja.
Född i förrgår.
Ja, jag roar mig häromkvällen med att göra en lista över roliga uttryck jag har hört om att vara dum i huvudet. Och nu ska jag ta fram mitt papper här, för här kommer min 10 i topplista och jag börjar bakifrån och så klättrar jag uppåt sen på listan till prispallen. Det är inte plogat ända fram. Alla hästar är inte i stallet. Hjulet snurrar men hamsten är död. Hissen går inte ända upp. Hen stod inte först i kön när Gud delade ut förståndet. Har otur när han tänker. Man kan riktigt höra hur säkringarna smäller. När någon tänker. Och nu kommer jag till topp 3. Och på tredje plats. Han har nog inte så höga studielån.
Just det.
Den är okej.
Just det, jag tycker otur när den tänker är också fint.
Och på andra plats så har jag att någon är alternativintelligent.
Ja, jo.
Okej. Okay. Men det som jag tycker är bäst, och nu får du säga om du tycker att jag har fel eller rätt i min bedömning. Att någon tillhör begåvningsreserven.
Den var lite fin.
Ja.
Snäll fast jätteelak.
Men var det otur när den tänker som var din favorit?
Jag tyckte, för jag tycker just i det här att hissen går inte ända upp och alla hästar, inte alla hästar hemma. Så de är lite gamla. Jag tycker det var ungefär 10 år sedan de var roliga och nya. Alla mumintroll är inte hemma i galen. Liksom. Men, eller alla paddlar i kanoten. Men den här tycker jag just att tillhöra begåvningsreserven tycker jag är fin. Och
sen är det nog också det att Jens har nog inte så höga studielån. Ja.
Att vara lengräddad har jag hört.
Vad var någonting?
Lengräddad.
Okej.
Okay. Jag har förstått att man kan vara half-baked också på engelska. Att man är liksom inte riktigt färdig.
Okej. Okay. Din tur.
Alltså att sticka under stol med någonting.
Sticka under stol, ja.
Egentligen så är det ganska så här genomskinligt. Att det är någonting man försöker gömma. Men man brukar ofta använda sig med negationen att jag vill inte sticka under stol med till exempel.
Ja.
Men det är just det här att man inte vill gömma någonting och sticka det under stolen. Jag tror att det kommer helt från Gustav Vasas tid. Att man ska inte sticka, vill inte sticka någonting under stolen.
Alltså typ någon papperslapp då eller liksom
vad som helst, någonting till exempel din Sankt Bernhards hund eller vad du nu kan tänka dig vilja gömma undan.
Ja.
Sticka, men man säger då inte alltså att sticka under stolen, utan man säger att jag vill inte sticka under stol med att någonting.
Ja, men det är ju ett jättemärkligt uttryck. Jo, men man tänker på det.
Ja.
Ja. För det kan ju liksom vara sticka också. Virka, sticka,
nej, man ska
pinne,
inte sitta där och
sticka nål.
Ja, nej, men jag tänker också att man inte stickar under stol. Jag vill inte sticka under stol. Då ger man ju ett ganska så här ärligt och rakryggat intryck.
Mm, sant. Ett annat uttryck jag använder jätteofta, och det vet ni som lyssnar på näst sista ordet, är röd tråd. Alltså om jag säger någonting att nu är röda tråden, det är sammanhängande, det är begripligt eller sådär. Mm. Jag hade ingen aning om varifrån uttrycket kom, vet du?
Nej.
Det lär vara den tyska författaren och poeten Goethe som myntade det här uttrycket för cirka 200 år sedan, Der Rote Faden. Och det lär alltså komma från den brittiska marinen som hade en rödfärgad tråd intvinnad i sina rep, i sina liksom trossar. Och det var då bara marinen, den brittiska marinen, som fick använda den här färgen. För den gick då som en röd tråd.
Löpte
genom hela repet. Ja. Och det lär ha varit förbjudet för någon annan än för då den brittiska marinen att använda röda trådar i sitt rep.
Varför hade de det?
Jag vet inte, måste fråga Goethe.
För att vara snobbar, ingen annan får lite, använda röda trådar.
Lite snobbigt, ja. Men röda tråden kommer alltså från den brittiska marinen. Och det är ju lite festligt det här när man funderar på färger och uttryck. Det finns ju massor av dem som innehåller en färg.
Jag har hört det här att någon springer och sticker iväg som ett rött streck, men jag brukar ju själv använda som ett kittigt streck.
Ja, ja. För det finns till exempel att du ljuger dig blå.
Mm, blå nekar.
Ja, så är blå illa.
Men man kanske liksom anstränger sig så man blir blå i synen.
Ja, och så finns ju då vit lögn.
Ja.
Och röd skynke då också.
Just det.
Och det är väl från tjurfäktningen antar jag.
Ja, jo, det är någonting som väcker ilska och aggression.
Ja, och svart får finns. Och sen märkliga att du kommer på grön kvist.
Just det, ja, att då blommar det, då har man det väl förspänt.
Ja.
Och sen också det att någon jobbar svart.
Sant,
alltså,
ja.
Pengar som man mörkar för att slippa betala skatt.
Ja.
Det roligaste är ju att kita i det blå skåpet. Vet du vad det betyder?
Nej,
det betyder att då har man liksom gått för långt, då har man gjort något opassande, då har man betett sig illa. Och det är uppenbart att det är inte, man ska inte kita i det blå skåpet. Men alltså, var uttrycket kommer ifrån, så det här, jag vet att Katarina Grünbaum som var språkvårdare på Dagens Nyheter, så hon började rota i det här och hon hittade alltså att tydligen var när folk börjar få det lite bättre, så här att folk börjar få lite finare hem, så var det en sån här färg, berlinerblå, som blev på modet.
Aha.
Och vilken möbel var det man måla med sin berlinerblå färg? Jo, förstås det här paradskåpet. Mm. Där du får vara linnedukarna och kanske lite silverkannor och eventuellt någon konjakskupa om du var lagd åt det hållet. Så att kita i det blå skåpet, så det är ju att göra någonting väldigt opassande.
Det är ju jättebra.
Göra bort sig liksom.
Mm. Vi hinner med ett lyssnarbrev här ännu. Eva, hon har skickat in två frågor eller kommentarer om märkliga uttryck också. Eva skriver: det understa ruttnar. Vilket galet roligt uttryck och helt omöjligt att översätta till exempel till finska.
Ja, att han har någonting så det understa ruttnar. Då har man liksom äpplen så in i helvete.
Ja.
Alltså, riktigt mycket av någonting.
Ja.
Helst har man liksom pengar så det understa ruttnar.
Och det här är alltså då bara finlandssvenskt?
Ja.
Alltså man fattar inte. Om du säger det till din svenska man, så det, alltså han fattar ju säkert sammanhanget.
Han fattar vad det betyder. Han har säkert hört det, för det här använder jag.
Ja.
Men jag har koppar så det understar ut.
Ja, men sådär i parti och minut.
Ja,
typ.
Men det är ju roligare med så det understar ut.
Ja.
Och sen, och en annan finlandssvensk, den kom också från Eva, att man gör någonting med långa tänder.
Ja, hon skriver det. Att betyder det motvilligt?
Det betyder motvilligt, och det kommer från tyskans mitt langet senessen. Som alltså betyder att man tycker att någonting är motbjudande. Tänk att du ska äta någonting vemjeligt. Du vill ju gärna liksom se till att munnen består mest av tänder, så du slipper liksom vidröra det äckliga med tungan. Slipper känna smaken. Det kan alltså då användas som annat motbjudande än mat. Alltså att i överförd betydelse kan det handla om vad som helst som man åtar sig lite motvilligt. Men sen hade hänt en sån här intressant betydelseförskjutning i tyskan. För kanske en yngre generation tolkar det som att man finner någonting så begärligt att tänderna växer för att man snabbt ska kunna roffa i sig någonting som man tycker är jättegott. Så det har liksom varit med om samma utveckling i tyskan som till exempel björntjänst har fått i svenskan. Jag tror att vi har talat om det tidigare.
Björntjänst en gång, ja.
Just det, den här fabelns björn som slog ihjäl en fluga på sin herres näsa men slog ihjäl herren på samma gång. Att det var liksom ägaren på samma gång. Att han gjorde honom en björntjänst. Men så finns det en yngre generation som har matats med Nalle Puh och Björne och Bamse och andra sådana här lite mesiga björnar. Baloo kanske. Så det har kommit att betyda en rejäl tjänst, precis som en björnkram betyder en rejäl kram. Fast Baloo sjunger är faktiskt att en björntjänst gör ju ingen
det är
glad.
Sant. Det är sant. Intressant det där, för jag hade tänkt att långa tänder så är en finlandism och kommer från Pitkin-Hampain.
Nej, men det har sen översatts. Ja. Det, jag vet inte, jag menar, ofta har ju uttryck liksom tagits in via tyskarna sen har de börjat användas parallellt på finska och svenska, eller så har nu nått deras språk i varje först.
Mm. I vår idiomslam, du hinner med en sista.
Alltså jag väljer ju nu förstås det här uttrycket som är inspirerat av en tröja jag har på mig. Här står Hangon keksiä och här är ett kex som ser glatt ut. Att någon ser ut som Hangon keks.
Ja,
som jag tycker är ett trevligt uttryck. Alltså någon ser ut som solen själv. Någon är riktigt, riktigt glad.
Ja.
Och det är alltså för att i Hangö fanns en kexfabrik. Man ser det fortfarande tror jag när man åker in i Hangö på en fasadvägg. Ser man den gamla kexfabriken. De hade såna här glada kex med riktigt glada miner och tjocka kinder och riktigt så här glatt grinande ansikten. När man ser ut som Hangö keks då strålar man som en sol.
You know, it's like a biscuit from the southern part of Finland in a city called Hanko.
Ja, på finska kan man använda det.
Det kan man.
Ja. Hangon hymy tror jag, något kex. Märke hette ännu när jag var liten.
Vi ska hinna med det bortglömda ordet ännu också. Ett ord vi vill både bryta och dra en lans för. Och idag är det jag som har valt ordet och ordet är apostlahästar.
Det är ett bra ord.
Brukar du använda det?
Ibland. Men det känns ju mer så att nu får man ta apostlahästarna. Det är liksom inte så där att nu använder jag mina apostlahästar för att gå ut en promenad. Utan det är ju mer så här någonting som man blir tvungen till mot sin vilja.
Att gå till fots och lärde komma från att apostlarna ofta gjorde sina missionsresor till fots. Alltså använde sina egna ben som fortskaffningsmedel när de var ute och spred det glada budskapet. Och det började användas i svenskan på 1700-talet om att ta sig fram gåendes. Och vi talade ju lite tidigare här om idrottsvärlden och jag har tänkt på att man borde piffa upp liksom den konstigaste idrottsgrenen som finns så måste ju vara gång. Alltså.
Ja. Apostlahästritt.
Ja, för att gång är ju så jättemärkligt så 50 kilometer med apostlahästar skulle ju genast vara mycket roligare.
Ja, absolut.
Tack hörni.
Dopa sina apostlahästar.
Tack hörni för all post vi har fått på nastsistaordet@yle.fi. Fortsätt gärna att skriva till oss om ord och uttryck du funderar på. Eller kom annars bara också med ris eller ros. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens.
Morgens!